Då var det samtal och den här frågeställningen som Christer väckte. Och vi kan väl göra så att vi kan lämna ordet fritt och varsågod och säg någonting i detta. Eller ja, hur det kommer att utveckla sig för oss. Samuel Svensson, varsågod.
Vi har förstått av den sista tillägget till presentationen, så får vi också kommentera något av Bo Christers inlägg igår. Men förut sa du att det skulle handla om Israel, så att jag kombinerar de här två. Det är nämligen så att ett av villkoren enligt Ezekielboken för en ny invandring av Israels folk i landet, det är att man förstår sig på landets speciella karaktär. Nämligen det är ett heligt land, det ska vara rent, och därför att de icke levde i renhet förut så fick landet spy ut både israelerna och förut hivéerna, periséerna, javéerna. Men det nya kravet om renhet och helighet förutsätts enligt Ezekiel 36:27 fixas av den Gud som tar bort stenhjärtat. Och det här såg en av våra nyfrälsta i Helsingborg. Han satt i mötet och fick se bakom en glasvägg Jesus stå där. Och då sa han: vill du bli berörd? Ja, sa Jörgen, det vill jag. Då ska du förlåta din broder. Och så får han se hur Jesus tar sitt hjärta och gör en hjärttransplantation och plockar ut det gamla hjärtat ur bröstkorgen. Och sen säger Ezekiel: och så ska jag ge ett nytt hjärta, ett hjärta av kött, och jag ska utgjuta min ande i ett bröst och så göra att ni följer mina stadgar. Jag ska utgjuta. Gispok betyder här på hebreiska att det är en filform. Det finns ingen annan möjlighet när den anden utgjuten än att leva enligt Guds bud och Guds stadga. Det här är en förutsägelse om Israels kommande lydnad och andedop som också utvecklas och som fullbordat hos Paulus. Där kom jag in på en enkel kommentar till dig på Christer. Jag tror som du att när Paulus säger det goda som jag vill, det gör jag inte, det onda som jag inte vill, det gör jag. Då är det den omvände Paulus, för han vill verkligen det goda. Men jag tror faktiskt inte att det är den andefyllde och andeledde Paulus. Det var visst en liten pingstpredikant som trodde att det här syftade på det. Så när han skulle komma till sin värdinna som hade öppnat sitt hem för honom, så släppte hon inte in honom i sovrummet. Hon måste nämligen först tömma det på guld och silver och dyrbara klenoder och smycken och ringar. Vad gör du, sa pastorn? Jo, som du har predikat ikväll, att det onda som du inte ville gör du, och det goda som du ville gör du inte. Så förstår jag, här är ingenting kvar i morgon bitti. Jag måste... Nu är det faktiskt inte bara hon som tror den slutsatsen. Det finns många, om jag nu använder uttrycket på ett rätt sätt, liberalteologer som menar att till och med Paulus erkänner att det är omöjligt att leva i renhet och leva i helgelse. Men i så fall kan inte Israel komma tillbaka heller och få bo kvar i landet. För Gud har utlovat en rening, halleluja. Den andefyllde Paulus däremot, han säger i Korinthierbrevet: väl vet jag inte med mig. Va? Nyss har du ju sagt att det onda som du inte vill, det gör du. Det måste du väl ha kunskap om, och det goda som du vill, det gör du inte. Och sen fortsätter han dessutom och säger: bliv mina efterföljare som jag är Jesu Kristi efterföljare. Va? Det kan man väl inte säga, följ mig när jag håller på och knycker och skäl och ljuger och sådär. Följ mig när inte du kan stå emot köttet och så vidare. Nej, och han till och med säger 1 Kor 9:16: jag tuktar min kropp så att jag icke när jag predikar för andra ska komma till korta vid provet. Tror du att du är fullkomlig, Samuel Svensson, va? Nej, det tror jag inte alls. Jag tror att jag har mina misstag och mina felsteg. Men vi får icke missa målet när det gäller den bibliska moraliska visionen. Nämligen att den heliga ande har alla de sedliga etiska kraftmöjligheter som vi behöver för att leva i renhet, för att leva i helgelse. Och vi kan också applicera den bibliska församlingstukten som gör att vi känner oss bedrövade när vännerna inte kan hälsa på oss, för vi lever inte rent. Och den bedrövelsen ska leda till att vi söker den heliga andes förnyande, helgande kraft. Och det här är då en fråga på Christer. Är det den andefyllde Paulus som säger att det goda som jag vill, det kan jag inte, och det onda som jag inte vill, det gör jag? Jag vill inte pressa dig, men jag vill bara säga det som en allmän markering. Tack för ordet.
Ja, är allt sagt nu eller? Är det någon mer som vill säga något? Christer ställde en fråga.
Jag kan ställa en fråga.
Ja, varsågod.
Du sa, Josef, att de här två ska bli ett, va? Alltså hedningarna och Israel och så. Men vad syftar Matteus 8 på när Jesus säger att många ska komma från öster och väster och sitta till bords i Guds rike? Men rikets barn, alltså Israel, ska kastas utanför, där ska vara gråt och tandagnisslan. Är Jesus också ersättningsteolog?
Vi kommer väl att sitta och samtala en liten stund här, Leif, eller? Ja. Så att jag smälter lite grann det du sa här, Samuel, innan jag försöker säga något om det. Vi ska ju också tala om Israel här, och jag skulle vilja säga någonting om det. När jag var stipendiat på Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem hösten 1979, så hade jag fått lite andra stipendier också, så jag kunde åka dit på sommaren och liksom vara där och bara vistas och gå omkring i landet. Och ni som har varit på Profeternas gata vet att det här institutet ligger vägg i vägg med Mea Shearim, det ortodoxa området. Och jag var mycket själv alltså den där sommaren, och var väldigt mycket inne med Mea Shearim. Och speciellt på fredagskvällarna så upplevde jag en sån underbar ljuvlig atmosfär när de ortodoxa familjerna gick omkring där inne. De gick till synagogerna och man kunde se kvinnor, barn, män var där. Och jag upplevde en sån oerhörd ljuvlighet i det jag upplevde där av Guds tillvändhet. Så jag var tvungen där alltså att fundera över, borde inte jag bli jude? Jag skulle nästan vilja vara jude. Jag tänkte så. Och jag kom fram till det att vad är det som skiljer mig då från att inte vara jude? Jag har ingen judisk släkt, vad jag vet, på något håll. I alla fall inte ner början av 1700-talet. Det finns ju ett väldigt populärt svar en väldigt populär fråga som judiska rabbiner ibland brukar säga. De säger så här att när Messias kommer så ska vi fråga honom, är det ditt första besök i Jerusalem eller har du varit här förut? Alltså om det är Jesus som är Messias och så, vad då? Och det är en sympatisk och vänligt sätt att framställa det på. Men alltså, jag kom fram till det att nej, jag kan inte omvända mig och bli jude istället för att vara kristen. Därför att jag tror att Jesus är inte bara Messias utan även Guds son. Därför det finns ju en rörelse, inte bara i andra delar av världen utan även i Sverige, där man inte vill bekänna treenigheten. Man inte vill bekänna Fadern, Sonen och Anden så som Gud, utan Jesus är något mindre. Han är son och så vidare. Det där har naturligtvis kyrkohistoriska föregångare. Det är inget nytt, utan det har funnits tidigare, ebioniterna till exempel. Och jag tror att i vår relation till till våra älskade vänner judarna, så får vi inte, alltså vi skulle svika om vi inte bekände oss till den treenige guden, till Fadern, Sonen och den helige ande. Därför att det är ändå så att Gud är treenig. Det är ändå så att jungfru Maria blev havande genom den helige ande och födde honom som är sann Gud och sann människa samtidigt. Och det här kan jag inte förstå, det kan ingen förstå, inte ens du, va? Så att det här är det här är mer än ett under, det här är någonting oerhört väsentligt för vår kristna tro. Jag säger det inte till dig, Josef, utan jag säger det bara som ett bidrag till vårt samtal om Israel, judarna, församlingen, som ett vittnesbörd om varför jag inte har konverterat till judendomen i min kärlek till Israel, i min kärlek till judarna. Ja, det var väl det jag hade tänkt säga just nu. Halleluja. Jag ska grunna lite mer på det du sa här, Samuel. Ja, det kanske finns en insikt redan, men det finns ju olika sätt att säga saker på det sättet.
Jag säger som Bo Christer, det har vuxit fram i mitt liv en väldig kärlek till judafolket under åren. Och när jag märker vart vi är på väg i vår egen rörelse som så har älskat judarna under så många år, så blir jag väldigt, jag vill bli förvirrad, jag blir beklämd. Jag vet 1988, det var 40-årsjubileum av statens Israels tillkomst, så hade vi i vår församling, vi hade tror jag över två helger med mellanliggande dagar, kontinuerliga studier om Israel. Vi hade, dels hade Svenno en del, jag hade en del, vi hade några andra som var kallade också, och det, vi fyllde dåvarande kyrkans nedre del av intresserade människor. Det var aldrig frågan om, man ställde inte frågan, är det en viktig fråga eller inte? Alla var ensamma, det är en viktig fråga. Som nyfrälst, ganska nyfrälst, jag blev frälst 62. Så 67 jobbade jag på en kartongfabrik när det inträffade i Israel, sjudagarskriget. Jag stod där med min lilla radio med mig och försökte bunta kartonger med den andra, och så gick jag på toaletten och lyssnade om det var något nytt som jag hade missat, och så kom jag tillbaka och så vittnade jag om vad som hände, vad jag trodde på. Och man kände, det gjorde vi alla, vi som kom ihåg det här, hur det liksom bara vällde fram inom oss en känsla av att nu är Jesus på gång här. Och det var det ständiga samtalsämnet i rörelsen. Det var alldeles svårt att tala om Israel. Jag säger som Josef sa, jag hade la fram det för min föreståndare för ett par år sedan. Kan vi inte ha en temadag om Israel? Nej, sa han, det kan vi inte, för då måste vi ha en temadag om Palestina också. Det går inte annars. Och det kunde man ju haft. Men det var inte därför jag frågade honom. Helt nyligen, bara för några veckor sedan, så förde jag det på tal igen och då svarade jag, kan vi inte ha en tema då? Nu känner jag att vi måste stötta Israel. Då svarade han precis som Pelle Hörman sa, det här är en icke-fråga för oss idag. Och framförallt, det är inget som intresserar våra ungdomar. Och när jag hörde det här, då tänkte jag så här, Vad leder vårt ledarskap oss någonstans? Gå igenom hela pingströrelsehistoria, slutet på 1800-talet, medianistiska rörelser, profetrörelserna, vår kärlek till Israel. Och man kan se att pingströrelsen har varit intimt förknippad med Israel. Idag så verkar det som att vissa då, de lämnar. Jag tycker det var intressant, Josef, att lyssna till dig, och låt oss bedja för Israel. Jag är glad för att Kanal 10 har en hel del om Israel och andra, men kampen, den är inte lätt, ska ni veta. Det är inte lätt att tala idag till pingstledarskapet om Israel. Det var det förr. Ska vi göra det? Och sen så ni som åker härifrån sen, ta upp det här med era föreståndare. Ja, det är för att de föreståndare ni har, de sitter här. Men i alla fall, ta upp det med dem i så fall, andra. Låt oss hålla det här levande. För jag tror att framgången i våra församlingar är förknippande med vår tro gentemot Israel. Vi ska inte tro annat. För kastar vi Israel så kan vi ha hur många studier och vi har kan ha många kampanjer som helst. Men vi bygger helt vår egen undergång. Herre, vi tackar dig för att du vill välsigna. Välsigna oss, Herre, med välsigna Israel. Vi har hört om det och det har betygat kärlek till det här folket, Herre. Och nu vet du, Herre, att mycket av den framgång vi har haft i den här rörelsen har varit förknippad med kärleken till Israel. Herre, vi ber att du ska förnya den i våra liv. Att vi återigen får känna, Herre, den här samhörigheten, släktskapet, Herre, med det folk varifrån Jesus själv kommer. Herre, vi ber att du ska öppna föreståndarnas hjärtan, ledarskapernas hjärta, Herre, och framförallt ungdomarnas intresset. Hjälp oss att hitta ingångar, Herre, där du vill leda oss för att tala om Israel. Amen.
Tänkte bara förtydliga kanske frågan. Alltså jag ser det så här. Att i stort sett, jag menar, kärleken till judafolket, den tror jag vi delar alla som är här. Alltså det ligger på något vis i den maning vi får av Guds ande på något sätt. Men kärnan, om jag förstår det ändå, det är någonstans är kärnan försoningen och förbundet. När man läser Bibeln så är förbundet själva kärnan. Förbundet mellan Gud och människa. Och så har vi bakgrunden med blod och eld där förbundet upprättas och med brister gång på gång. Och så ska förbundet upprättas, det nya förbundet. Och då, som jag förstår det, så upprättas det mellan fadern och sonen därför att människan brister. Gud sände sin son, inkarnationen och försoningen, för att upprätta förbundet med sig själv. Ett förbund som aldrig kommer att brista, för det är upprättat mellan Gud och Gud. Gud och människosonen, gudasonen. Detta mirakel som vi inte kan förklara. Och när då den heliga ande faller på första pingstdagen, så faller, om jag förstår det rätt, inte anden på människorna utan på Jesu blod, på offret. Så tolkar jag det. Alltså på försoningens grund. Alltså anden vilar på försoningens grund. Och Min djupaste fråga som jag verkligen gör att jag förtydligar och ställer den, det är: kan den heliga ande alltså fylla en människa utan Jesu blod? Den heliga ande kan påverka människor, dra människor till Kristus och så vidare och så vidare. Den heliga ande är utgjuten, men kan den heliga ande fylla en människa utan Jesu blod? Var det inte det som skedde i det nya förbundet? Alltså kopplingen till Jesu blod, det är det som är min egentliga fråga där. Innebär det nya förbundet att den heliga ande exklusivt faller på Jesu blod och fyller människor som är försonade med Gud genom Jesu blod? Så för mig är det här djupa sätt, i förlängningen är det ju för mig en fråga om själva försoningen egentligen i det nya förbundet. Det var det som låg bakom lite grann, och som skulle önska att de som har läst Bibeln mer och djupare och kan det här lite grann bara kunde åtminstone ge en puff in åt rätt håll i tankebanorna.
Min fråga kanske föranleder en del att tro att jag inte älskar Israel, men Herren fick faktiskt övertyga mig under en skidfärd i norra Sverige, Norrland, på ett högt berg där jag tänkte det var på höga berg Jesus och Abraham och Mose bad, och då hörde de Gud tala. Jag åker dit upp också, kanske jag hör Guds röst bättre. Och med hjärtat bultande, högt blodtryck, nästan som jag råkade ut för Per Lagerkvist-effekten, att jag hör Gud bättre tala när jag har sprungit och hjärtat slår. Så säger Gud där uppe, så ung som jag var, 30 år, du ska åka till Israel. Men tänkte jag, det här är en hingerspänst, det är fysiologiskt, det är blodomloppet, det är tankar och reslustor, det är det verkligen Gud i detta? Men för att inte gå emot Gud så sa jag, är det du Gud så vet jag har inte pengar att åka dit, då måste du ge mig det. Och lycklig för att inte jag varit olydig och heller inte gått på en hjärninfall så åker jag ner och 100 mil därifrån säger en kvinna, jag måste tala med dig efter gudstjänsten. Otänkt, jag har gjort en ny tavla nu i verksamheten. Nej, sa hon, det är inte det. Men Gud har sagt att du ska ut och resa. Och det kostar. Och så gav hon mig exakt summan till biljetten till Israel. Och jag fick i Mea Shearim möta en skägglurvig gammal rabbi som skulle kasta ut mig, för du har ju Berit Chadasha, du har ju Nya Testamentet med dig. Nej, men så låt oss bara tala om gamla då. Vi är ju bröder, du och jag, genom Abraham. Ni får tillbaka landet. Ödemarken blomstrar, ödelagda städer tar sig upp igen. Va? Menar du att det är Gud som har gjort det här? Det som den gudlösa militärstaden Israel gör med vapenmakt och fördriver palestinier och utgjuter blod? Ja, men det var ju så ni kom in första gången under Josuas tid. Det blir väl så nu också? Nej, har du inte läst Jesaja 9? Det ska ske som i Midians tid. Skon som krigaren bar stridslammet och manteln som sölades i blod ska brännas upp. Och har du inte läst Zakaria 6:4? Han visste inte jag hade predikat 100 gånger över den texten. Love Koach v'chayil. Icke genom styrkan hos en kollektiv armé Koach. Eller styrkan hos en enskild initiativ. Ledare Chagil med Beruach Adonai, men genom Herrens ande. Det är klart vi ska få tillbaka landet, det har ju Gud visat, men det ska inte ske genom mänsklig aktivism, utan det ska ske genom Guds ande. Och jag tror, kära vänner, att det här håller på att ske just nu. Jag kommer att i denna konferens extra insatta gudstjänst klockan 17 imorgon i den nya strålande pingstkyrkan borta vid Näsbyschosén 119, där jag får förmånen att sova och bedja dag och natt, för jag kan inte sova på de här second hand sängarna. Och därför blir det ett väldigt bra möte imorgon kväll. Då ska jag ge vittnesbörd, ögonvittnesbörd från israeler idag som upplever det svar på din fråga, att Guds ande påverkar dem fast inte de tror på försoningen, men påverkar dem hivitu att se upp till den deras stunget, och då blir de frälsta. Halleluja, då kommer de i kontakt med blodet och försoningen och Kristi underbara gärning. Tack för ordet och därmed också den inlagda mötesannonsen imorgon kväll klockan 17.
Ja, det skulle vara intressant att höra. Du Christer, intressant bok det här.
Ja.
Jag fick den av en god vän och läste. Och har läst det mesta. Sen frågan om förbundet. Alltså, frågan för mig, det är ju, har Gud så att säga gjort något annat än det förbund som han har förnyat i Gamla testamentet, och hur får Gamla testamentet sin giltighet om det flyttas ifrån, du förstår, alltså tidsmässigt, det Gamla testamentet och till det nya? Jesus levde ju i det gamla. Så denna koppling tycker jag är då väldigt naturlig. Det som ofta i teologi tycker jag har varit stötande, det är att det nya förbundet utesluter det gamla testamentet, medan Jesus är väldigt fast förankrad i det gamla testamentet. Han hävdar hela tiden trofastheten. Det har Gud gjort med Abraham. Han gjorde inte det med Abraham som jude. Det fanns inga judar på den tiden. Det fanns en avgudadyrkare som hette Abraham, och Gud uppenbarade för honom tydligen hemma hos pappans och i pappans avgudaffär. Han fick klart för sig att ja, men det här gudarna, inte hör dem och inte ser dem och inte kan de göra någonting. Och traditionen är ju väldigt kraftig bland judarna där, att han gjorde uppror hemma hos pappa och Gud kallade honom Och han svarade ja på det. Och därmed så har vi vägen klar i hela Gamla testamentet och Nya testamentet, att vägen till Gud går genom tro och är av nåd. Inte någon lag eller så, utan det är nåd och tro. Kan jag bara förskjuta in en liten spännande sak under världspingstkonferensen i Jerusalem, där vi hade bibelmaraton som pågick samtidigt. Då hade jag med Lippel på konferensmöte. Och innan mötet så var det en kaffestund, och där mötte vi en del predikanter, bland annat lite norska predikanter. Och de var ju väldigt intresserade av att hälsa. De såg ju att här var en rabbin. Och de kom och satte sig där. Och Lippel, han, ni som känner honom, han var ju snabb till att fråga. Han ville ju ha svar på allt. Och så sa han, ja, sa han till en välkänd norsk predikant. Hur är det då? Du är alltså frälst. Ja, han var frälst. Ja, vad innebär frälsningen? Och jag såg det glimmade till i pingstpredikantens ögon. Och han sa, det är underbart, sa han. För jag har blivit löst. Jag har blivit löst. Vad härligt, sa Lippel. Vad underbart. Var har du blivit löst ifrån? Lagen, sa han. Jag har blivit frälst och jag är löst ifrån lagen. Jaha, det var intressant. Vilken lag då? Ska du tala mitt språk, sa han, eller håller du fast vid din föreställning? Ja, för om du tänker på Gamla testamentet som kallas lagen, då är det för oss judar Guds uppenbarelse. Gud har uppenbarat sig från första Mosebok genom hela Gamla testamentet. Det är Guds uppenbarelse. Det är lagen. Och så har du profeterna. Men du kanske tänker på lite petitesser och lite matregler och sånt här. Om du vill komma in på det, är det det du har löst ifrån? Det är du väl inte, sa han, för du ser välmående ut. Och helt plötsligt så fick vi ju hela bilden in i just det som jag tror då det gäller judendomen och detta. Att vi har inprogrammerade föreställningar om hur judendomen är och hur judarna tänker. Det är precis som vi ibland säger att folk är så stängda för evangelium nu för tiden. Ja, men det är därför att vi inte pratar med någon. Därför att öppna är dem. Eller hur? Så jag skulle vilja säga så här att jag har väldigt svårt att tänka mig det nya förbundet bort. Vad ska jag säga? Inte kopplat ihop med det som är Guds uppenbarelse. Och det är då som du säger med Jesus. Och att detta är det nya förbundet i mitt blod. Det säger inte att det är bara ett förbund mellan Gud och Jesus. Utan mänskligheten är det ju som blir försonad. Och därav att detta har hänt genom denna fantastiska förlossning genom uppenbarelsen genom judarna. Jag vet inte, ni är väl klara på att inom judendomen idag så sker det alltså en forskning som är helt fantastisk på upptäckten av Jesus. Det är en mer forskning på upptäckten av Jesus ibland judar idag än ibland väldigt många evangeliska teologer. Jag har läst nu några av de senaste utkomna böcker, och en av dem, det är ju faktiskt det Nya testamentet med kommentarer. Ni har kanske sett det. Det är väl Oxford universitetet som har tagit ut den. Och det är några av de judiska mest kända och accepterade teologer, professorer som har skrivit. Och jag hade en pingstpredikant, jag gav den boken till här för ett tag sedan. Och han sa, den är helt fantastisk. Har du läst vad de säger om nådegåvorna? Ja, det här är så fantastiskt, och då har jag tagit direkt upp i predikan. Det är en uppenbarelse. Och vad är man upptagen med? Jo, det är att upptäcka Jesus i hans judiska bakgrund. Men att detta är Guds uppenbarelse. Här har vi en av de mest kända teologerna idag inom judendomen. Som alltså ser det som fullt naturligt utifrån Daniels profetia. Att människosonen kan vara Jesus. Det är fantastiskt. Och en av dessa kända författare skriver i en kommentar också att det här med treenigheten, ja, men det finns ju i Gamla testamentet. Alltså det ligger ju där. Var det inte det du läste igår? Eller hur? Om enheten. Och var hittade du det? Vad är första Mosebok? Vem var det som fick första Mosebok? Judarna. De har haft det där hela tiden. Vad vi har gjort är ju att som kristna, det är att stänga vägen för judarna. Att de är förkastade, men vi har ljuset. Vilket ljus? Vi har inget mer ljus än det Gud har gett i Gamla testamentet och som har också uppenbarats i Jesus. Men det är en helhetslinje. Något i den stilen. Så funderar jag. Jag vet inte, Christer, om du känner dig nöjd med det där. Men förbunden håller. Det tycker jag liksom ger en visshet om att vad Gud har sagt, vad Gud har ingått för förbund, det håller han. Han sviktar inte. Och är du trolös, så är han trofast. Eller hur? Och Bo Kristi, jag måste säga att det är den där känslan av att vilja bli jude. Jag ska säga er i förtroende här. Att, ja, du vet, jag har 6 barnbarn. Och några av dem kommer ju nu upp i, ja, mellan 20 och 25 år. Och så är vi ute då. Frun och jag är ute med barnbarnen naturligtvis. Och vi lunchar och vi har det väldigt trevligt. Och då satt vi då i Kista köpcenter. Och vår lille Lise, hon är inte liten nu, 23. Ja. Härlig tjej, öppen. Och så sa han, vi kan väl sätta oss lite där uppe. Så vi kommer lite för oss själv. Jag visste inte riktigt vad hon var ute efter, men vi upp där i trappor och där satt vi. Satt vi och pratade. Så sa hon helt plötsligt, farfar, jag måste fråga dig en sak. Är vi judar? Och jag tänkte, i all sin dag. Ja, sa jag. Jag vet inte, det kan det. Ja, det måste finnas kanske något långt bak. Jag vet inte riktigt det. Ja, varför frågar du? Är vi inte det, så vill jag bli det. Jag känner inom mig att jag tillhör det folket. Kan du förstå? Och så långt jag vet, vi har inte diskuterat just en sån fråga. Men det finns liksom som en känsla. Och det är någonting med den samhörigheten och den enheten. Och jag skulle bara vilja avsluta med det här att nu säger vi ju att och kan konstatera att tyvärr så är det en icke-fråga i många församlingar. Och jag kan försäkra er om att det kommer en ny rörelse. Och den kommer att ha denna fråga bland annat som en central del. Ibland lekfolket. Det här är en rörelse, det här är en sanning som kommer att mogna fram och förena. Bibeln säger det. Då blir det så. Och det är synd om de predikanter som blir utanför. Men jag märker nu, jag har varit en del i Norge på grund av att vi skrev den här boken och sådär. Och där finns det lite varstans grupper, Israelgrupper kallar de sig. Och de möts ständigt och läser Guds ord och predikar för varandra och nya som kommer. Och det är en skara som ökar hela tiden. Väl, församlingarna där är det en annan predikant som har vaknat för att det här är ju intressanta frågor. Och nästan läser rakt ur vår bok. Och känner att det här är en förnyelse och församlingen upplever glädje med det. Men där man inte tar upp det, där går Herren andra vägar. Så i en ny husförsamlingsrörelse så kan det alltså vara på det sättet att dessa frågor som andra bortser ifrån aktualiseras. Christer, var du ungefär nöjd eller? Är det?
Hej, David Svärd heter jag. Jag tänkte på 2 stycken verser ur Apostlagärningarna kring den här frågan som jag tycker kan vara intressant att läsa och som knyter an också till det som Christer frågade om här, tror jag. Från 2:38 efter predikan som har hållits där på pingstdagen, så svarar Petrus: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna, då ska ni få den heliga ande som gåva. Och sen så säger han vers 40, också med många andra ord vittnade han och uppmanade dem, låt er frälsas från detta bortvända släkte. Och de som tog emot hans ord döptes. Och som jag uppfattar detta så den här generationen som Jesus kom till, det var en bortvänd generation, eller ett ont släkte som Bibel 2000 översatt här, tror jag. Som var mer eller mindre förlorad generation. Och de skulle frälsas faktiskt från detta släkte. De som ville frälsas från detta släkte, de skulle gå dopets väg och omvändelsens väg. Sen när vi går fram till kapitel 20-21. Och då är det ändå så att jag tror att Guds löften till Israel som folk och som land, att de finns kvar där och att de fortfarande gäller. Men om vi går till 20 och 21 eller 20 och 20, när Paulus talar här också, hans avskedstal. Jag har predikat och undervisat offentligt och i hemmen, och jag har uppmanat både judar och greker att de ska omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. Så att judarna behövde omvända sig och tro på Jesus. Och så jag tror att frälsningen för judafolket och för de enskilda judarna ligger i Jesus Kristus, tron på honom. Och där finns väl kanske en koppling då till förbundet också. Så Jesus är både grekers och judas frälsare.
Ja, nu är det faktiskt dags för lunch. Så vi kanske ska avsluta det här samtalet så här. Ja visst, varsågod.
Jag tror, Samuel, det här, din fråga till mig, jag tror att vi är helt överens om två ting. Det ena är det att Paulus talar om den kristna människans upplevelse. Och det andra, det är vi också överens om, nämligen att Gud vill att vi ska helgas, att vi ska bli mera lika Jesus. Jag tror att vi som personligheter har ansvar för både när vi är superandefyllda och när vi är det på mindre sätt. Och att vi kanske ska låta Paulus tala utifrån sig själv som en enhet, en person, när han säger det där, och inte göra för stor skillnad mellan när han är andefylld och mindre så. Sen tror jag också det att det är väldigt viktigt att ha ett syndbegrepp som är stort nog. Jag menar att det finns ju högmodsynder, andliga högmodsynder också. Frank Mangs illustrerar det när han går hem från ett möte där det hade varit seger, genombrott, omvändelser, allting. Och han kommer hem till hotellrummet och känner sig väldigt nöjd med sig själv. Men sen så säger han, nej Satan, du ska inte få mig nu alltså. Till att bli högmodig över att han var så duktig då. Så jag tror att synden är värre än vi tror. Och jag tror att det här med, Petrus säger, var fullkomliga som Gud är fullkomlig. Det syftar framförallt på att vi ska vara genomskinliga inför Gud. Att vi ska vara som Jesus var, nämligen en integrerad person, hel. Och när vi är det så ser vi att även i våra bästa stunder så kan det krypa in saker som inte är helt osjälviska, helt gudomliga. Och jag tror att det är så som jag ser den här saken. Det är mitt svar på din fråga. Så.
Tack så mycket för det. Vi ska ha lunch och jag tänker att vi kan ha lunch fram till klockan 2. Går det bra? Ja, det är ju trevligt att träffas och prata, så att då har vi lite extra tid för det också. Och då klockan två så kommer vi att fortsätta med att lyssna då till Nils-Olof Nilsson, som kommer att tala över det ämne som han har fått. Och vi kommer då att ha samtal efter det också. Ska vi stå upp och sjunga någonting till bords? Ingmarie, kan du inte komma fram och hjälpa mig, så ska vi har en sån väldigt trevlig bordsång i den här församlingen. Den är mycket bättre än den här Jesu vänner sjunger alltid tack och lov, för det har jag hört att den är inte sann. Men den här sången som vi ska sjunga nu, den är sann.
Fast den innehåller ganska många ord, så det tar lite tid att lära sig, men ni kan ju försöka hänga på i alla fall. Du som bespisade 5000 män, och som dog och som uppstod igen, tack för maten på bordet och det levande ordet. Det är du som är densamme än. Amen. En gång till. Du som bespisade 5000 män, och som dog och som uppstod igen, tack för maten på bordet och det levande ordet. Det är du som är densamme än. Amen.